Jag ska berätta lite om sömngruppen från några perspektiv. Dels en profetia som jag förmedlade till ett antal personer och ledare för några år sedan om vad som var väldigt viktigt. Det är en sak som driver mig själv naturligtvis. Och sömngruppen, hur den uppstod och vad som har hänt nu då. Det kan vara ganska intressant, men kanske är tungt också, men jag manades av Gud idag att vara öppenhjärtlig. I varje fall, vi startade sömngruppen 2010-2011. Det växte ungefär fram så här då. Under en tid när sömngkapellet höll på att säljas. Och vi var engagerade i torgbröden och lite andra grupper så här då. Ur det så kom det då det här om vi skulle starta upp det som idag då är sömngruppen. Och där kom också de här varningarna vid det, för att jag ville det och jag gick och hörde med Gud. Och när folk gick och funderade på om jag verkligen skulle ta det initiativet, så varnade flera stycken mig då. Inte för liksom initiativet, utan för sammansättning på gruppen. Så att, ja men, vi känner till hur det kan bli. Och jag tar inte till med sådana där varningar riktigt. Eftersom jag vill inte, om någon person har gjort fel eller agerat fel någon gång, så bort. Jag tillhör en Gud som förlåter. Och så att vi liksom får en ny chans att gå vidare. Och det var den grund jag hade i det hela då. Så då var det den här gruppen vi skulle samlas kring. Med Johnny Widell och hans familj och sådär då. Och Johnny var ju en driven person som var väldigt entusiastisk och många frågor. Och Gud hade sina syften med honom. Det kände inte de till som varnade mig då. Det fanns motiv från Gud till det hela då. Och Johnny hade ett behov av att få vända tillbaka till Gud. Och han skulle också få känna på det, vad det kan innebära att vara en kristen ledare. Och anledningen till det var att han hade gått ut med profetier och så till kristna ledare som inte kom från Gud, utan egentligen var egen förtäckt kritik som kom ur någon grumlig källa i närheten då. Men Gud har överseende med sånt. Vi kommer alla att göra fel någon gång. Det finns ingen av oss som kommer rätt någon enda gång förrän vi har fått kört huvudet i väggen och verkligen kapitulera inför Gud. Då kommer vi i en funktion där Gud kan använda oss så som han vill, och då kan det bli vad som helst. Gruppen som sådan hade då två inriktningar. Alla grundat på Bibeln var det tänkt då. Eller båda. Johnny gick ut väldigt mycket med frågor kring sista tiden. Och där pratade jag väldigt ofta med han, och så sa jag till han som så att du kan inte gå ut med såna här saker på det här sättet. För det kommer förmodligen ur fruktan, det skapar fruktan och det motiverar fruktan. Det är liksom inte Gud i sånt. Men att varna för saker i sista tiden, det är befogat. För liksom talet om sista tiderna har upphört. Nästan. Så att när det finns en röst som drivs på i det, ja, då ska man ju försöka stimulera det och få vara med. Det behövs också i Sverige. Vi lever i sista tiderna. Och vi lever i svåra och jobbiga tider. Så därför kan det vara bra för många att få reda på liksom, varför är det så svårt? Varför är det så mycket problem här och där? Ja, det är för att djävulen går omkring som ett rytande lejon. Han vet att tiden är kort. Och han vill hitta någon att sluka. Och då är det bra att Guds folk får det förklarat för sig att den här tiden är vi. Så visst, det var helt okej. Och sen då sa jag så här, men du måste, det här måste få en balans om det ska kunna fungera. Så därför tog jag på mig uppgiften att prata kring Jesus. Uppbyggligt och så då. Då blir det en balans i budskapet. Det var någonting som Johnny inte gjorde så lätt då. Men i den här undervisningen så var ju också han med i allting och lyssnade på allting. Och vi började med grunderna i allt. Grunderna i tron. Och vi höll på med det tills det var förankrat. Sen höll vi på några år. Och riktigt målsättningarna med allting, det visste vi inte. Men jag gick också ut med undervisningen att det inte är vår sak att känna till allting heller. Vi ska liksom agera i tro, och sen är det Herren som får ta hand om resultaten. Om vi ska vara ansvariga för resultaten, då orkar vi ingenting i ett andligt verk. Så det var ganska bra. Men vi hade ingen klar målsättning att vi skulle uppnå det eller det eller det. Utan nu följer vi Gud och så får vi se vart det leder. Vid årsskiftet, då, inte det här årsskiftet utan förra årsskiftet, då kom Guds maning till mig som sa ungefär att tiden för John är över. Ja, det låter ju dramatiskt, men det liksom betyder helt enkelt att jag skulle liksom inte längre ha en beskyddande roll för han som jag hade haft fram till dess. Han skulle få vara lite beskyddad från felaktiga attacker för att han skulle få ro att hitta. Han måste ge en respons, för han möttes av olika svårigheter som Gud lät komma. Och de ska leda till en ånger och en omvändelse. Om man har sanningskärlek i sitt hjärta så gör det. Det kom aldrig. Så efter 3 år ungefär då kom det här då till från Herren att nu blir det en annan roll. Han måste liksom släppas då till den väg han själv vill gå då. Och det är så måste man göra. Så efter det vart det en annan roll då. Sen hände det en lång rad olika saker. Det vill säga de som hade varnat mig för vad som eventuellt skulle kunna ske, det skedde ju. Att man bryter upp i gruppen och lämnar en massa sår efter sig. Och aldrig pratar med dem mer. Och det är ju så nu. Jag vet inte hur många gånger jag försökt att få tag på John eller så. Det verkar som att någon har förbjudit dem att prata med en. Till och med. Så det är mycket saker som är fult och mörker. Kan jag säga. Om jag ska vara ärlig. Det var inte Gud som gjorde det här. Det var djävulen som hindrade någonting som Gud hade tänkt. För under början på förra året då hade jag ett allvarligt samtal med Johnny. Där jag för första gången ställde ett krav och villkor på honom. Det gjorde jag i juni ungefär. Slutet på mars eller början på juni i fjol. Och då sa jag åt honom så här att nu får du sluta och peka ut datum när Herren ska komma. För det stämmer aldrig. Och någon gång måste du inse att det inte stämmer. Och du måste ta reda på skälen. Vad är det som driver det? Jag ska hjälpa dig med det i så fall. Och Johnny lyssnade, men om han tog till sig, det vet jag ju inte. Men okej, nu säger du att Herren ska komma och hämta hem sitt folk i oktober detta år. Alltså i fjol då. Vi är kvar allihop. För det händer ju inte, det vet vi ju. Om inte det sker, då är det du som offentligt måste gå ut och göra avbön. För du måste lösa folk som följer dig i det som inte är sanning. Du binder folk på det viset. På samma sätt som Jehovas vittnen gjorde förr i tiden. Och är det så att inte Herren har kommit tillbaka inom det datumet som vi kommer överens om nu. Då måste du göra det. För annars har inte sönsgruppen någon trovärdighet längre. För du är en av ledarna. Så sa jag då. Sen förväntar jag mig att Johnny står för det han säger. Så att när de drog sig ur. Så var det just i ett sånt läge. När jag hade sett på nätet att nu börjar det på att bli en rörelse. Man ser det mycket på internet, samtalen och tankarna. Det finns krafter som försöker foga ihop nu en massa folk till att speka ut ett datum att Herren måste komma i oktober. Och det gör de ju på biblisk grund på olika beräkningar. Men enligt mig stämmer inte beräkningarna. De har byggt upp det på ett sätt som jag har lärt mig att Jehovas vittnen gjorde först. För. De höll på så här under 1900-talet jättemycket. Och då ser jag samma mönster igen. Och det förleder folk. Det binder folk. Det skapar fruktan hos folk. Du får inte den här friheten och den heliga ande. Och det här glädjen och hoppet och kraften från himlen. Det är inte det du får. Men du kan bli en ganska stark grupp. Kring en ledare som binder folk. På det manipulativa sättet. När man använder fruktan som medel. Det gör inte Gud. Och jag var helt säker på att Herren kommer inte i oktober. Och jag till och med sa det. Åt Johnny först då. Sen när jag märkte på nätet och så. För att det vill gå ut. läggs ut på lite andra hemsidor här också, så att det når ut vissa bitar då som är viktiga, kan nå ut över hela Sverige ganska fort. Så det var syftet en kväll i början på september. För då började det på bli för mycket. Och då tänkte jag så här, att jag har redan pratat med Johnny. Vi har vår överenskommelse. Om inte herren har kommit innan oktober, som nu han har gått på att säga här, den 11 oktober specificerar han så småningom, så då ska han alltså göra avbön. Och det var jag så trygg i. Jag trodde han skulle göra det. Alltså be om förlåtelse, förklara att han haft fel och så att han tar emot hjälp att komma rätt. Då kom det en inspelning och då sa jag helt plötsligt, herren kommer inte att komma i oktober. För då visste jag liksom att det fanns en till i gruppen, vår grupp här då, som helt plötsligt. Och hon gick och sa att herren skulle komma 5 oktober. Johnny gick och sa att herren skulle komma 11 oktober. Och jag gick och sa, ni har fel båda två. Ni får inte ens gå ut med sådana budskap. Och då vet vi efterspel. Då sa Johnny så här till Johnny, till Jenny och mig då, i ett mejl. Ja, men vi får väl se. Han var så säker på att herren skulle komma. Vi får väl se vem av oss som ska vända tillbaka till sanningen, sa han. Ja, sa jag. Jag är med på det. Så 11 oktober gick. Herren har inte kommit och hämtat hem någon av oss. Alltså var det Johnny som enligt vår överenskommelse hade då behovet att vända tillbaka till sanningen. Men sen dess har jag inte hört av karln. Så det stämde inte det han ville. Alltså jag känner mig bara överkörd gång efter annan. Jag är vänligt sinnad mot Johnny. Även om jag måste bara säga sanningen ändå. Det är en härlig kille som kan mycket, men han behöver få möta den Gud vi tror på ett annat sätt. Och han är välkommen tillbaka. Dock de som förleder han till att agera så här är inte välkommen tillbaka. Om de inte märkbart gör en omvändelse under ånger och förlåtelse, då är de välkommen tillbaka, men inte annars. Så det är hårda krav, men man måste värna om folk också. Någon gång under hösten, när John och de drog sig undan, så drog sig hela släkten undan. Släktband liksom håller ganska hårt då. De har en rad olika motiv. Men jag frågade så småningom då Johns motiv var det. Att han tyckte då liksom att jag gjorde fel som sa att herren inte skulle komma i oktober. Och det stod jag helt förvånad till. Jag fick en kraftig åtutning av en annan kvinna då i gruppen som sa, du kan inte gå ut och säga så. Nej, men du försvarar de som går ut och säger att herren ska komma 11 oktober och inte gör det. Vad är det för fel på mig då som sa sanningen? Alltså så snett kan det bli ibland. Men visst, ibland ser vi inte klart. Under hösten så pratade jag med Johnnys fru då. Då sträckte hon ut tiden till att det skulle gälla hösten, inte oktober. Ja, okej, hösten. Men hösten gått också, herren har inte kommit. Och jag går fortfarande och väntar på det här, Johnny, kära Johnny. Enligt vad vi sa och kom överens om, så har du behov av att vända tillbaka till sanningen. Och eftersom jag var så delaktig i ditt liv så här, så är jag högst intresserad av att veta hur det går, för du kommer behöva hjälp till mig. Du tror att du klarar dig själv. Glöm det. Du behöver hjälp till mig. Och du får den hjälpen om du vill ha den. Gud finns i beredskap. I varje fall. Sen har de flyttat fram det här datumet då. Och nu har jag nu gått ut och skrivit 29 mars. Så det stämmer inte det han säger. Han måste se mig själv. 29 mars ska herren komma tillbaka. Enligt deras beräkningar och synsätt. Jag säger på nytt. Herren kommer inte att komma under mars heller. Jag gör nog lika galet och fel igen. Men så är min övertygelse. För det är så mycket enligt Guds ord och dess profetier som ännu inte har gått i uppfyllelse så att man kan säga att herren kommer nu inom, vad är det då, 19 dagar. Och den här gången ska jag ta Johnny på allvar. Och jag manar oss alla andra att göra det. För han har skrivit så här. Att om inte Herren kommer innan den 29 mars detta år, då har ingenting som han har sagt kommer från Gud. Så där har vi en bekännelse som han behöver göra. Och det har han skrivit också på Facebook. Och jag manar oss alla till att ta de orden på allvar. Har inte Herren kommit tillbaka 29 mars, som man säger nu. Den är månaden alltså. Då har Johnny själv manat oss till att inte ta någonting som han har sagt kommande från Gud. Det kan finnas saker som har kommit från Gud. Men det där är en bra bekännelse. Det där är där han måste starta. Han bygger upp väldigt mycket på en typ drömsyn som han har haft väldigt mycket. Och någon gång måste han inse att allting i den var inte från Gud. Men han är väldigt benhård i att hålla fast vid saker och ting. Johnnys strategi fortfarande är att skrämma. Så han fortsätter ju fortfarande med en påverkan på över internet då. Och nu är det Fukushima han koncentrerar oss på då. Fukushima med radioaktivitet och så, det kan ju skrämma jättemånga. Det är inget uppbyggligt. Jag menar, och i vilka syften gör man så här? Ja, man vill hålla folkbunden till sig. Det är inte kärlek och sånt. Vi kan prata om det som är allvarligt och farligt i tillvaron utan att behöva så ut mer fruktan än vad som redan finns på denna jord. Vi behöver rensa upp i all fruktan istället, för det är fruktan som för oss fel. Så varför ska vi så ut sånt? No way. De som gick ifrån dig i höstas, det var då 7 vuxna. De är mogna att ta sina beslut och jag respekterar det. De har sina skäl för det. Jag känner inte till allas motiv. Men jag vet att alla grupperar sig kring Johnny, så det blir hans motiv som gäller. Och motivet var ju liksom att han sa att vi hade gått ut och börjat predika att Herren dröjer. Vilket inte stämmer, för det har jag aldrig sagt. Vad jag gjorde i höstas, det var att Herren inte skulle komma under just oktober. Och i syftet med det var att ta udden av... Ja, okej. Och att han inte skulle komma då under hösten i fjol då. John och jag pratade om oktober eftersom det var de datum man hade sagt. Jag gick ut och sa hösten. Och det visade sig att det stämde. Så det var inte... Men syftet var, som jag aldrig fick klart, för att när jag sa det så var det så upprört i gruppen. För de hade spetsat in sig på att Herren skulle komma antingen 5 oktober eller 11 oktober. Och det hade de gjort utan att vi andra kände till det. De gjorde det bakom ryggen på oss. Gruppera upp sig så. Och sen i det då kom det några andra personer och rök och sleta. För det var många som ville att den här gruppen skulle upphöra. Alltså sådana som inte har med Gud att göra då. De tog chansen där. Och de lyckades. Så det var då de som försvann. Det som är min nöd, det är dels när det skedde. För jag fick en reprimand från Herren under sommaren. Där fick jag brottas med. Och frågan från han var det liksom, varför hade jag blivit undfallande från svåra frågor? Det är inte mitt uppdrag att vara så. Jag måste våga ta de svåra frågorna. Och... ja, ibland är man för bekväm och jag hade nog blivit det. Så jag fick liksom göra upp med Gud och så tog vi nya tag. Och då kom det här till mig då, att under hösten som var nu. Så skulle Gud gå ut med mer New Age-undervisning. Där visa på. Det här ligger här. Det här behöver rensas upp. Det här förr fel. Det kan man sammanfatta i ett begrepp som heter New Age. Allting då. Och det var syftet från Gud. Och det var precis då de drogs ut. Precis då. Och det säger en hel del. Och jag vart ledsen, bedrövad och så. För att jag har ett uppdrag från Gud som är överordnat allting annat. Som är övergripande på allting annat. Och det är ungdomarna och barnen i vårt land. För ett antal år sedan då... Jag ska avsluta det här först med eller andra Peterbrevet, tredje kapitlet. Det handlar om Kristi återkomst. Jag tar bara en par versar där, men jag ska förklara sammanhanget. Här har alltså Herren, eller Petrus, det har uppstått frågor och hån i en stad där de kristna trakasseras för att Herren inte kommer. De hånas för att Herren dröjer, hur blir det med era tal och så vidare. Och här går han till rätta med väldigt mycket då. Och det finns mycket att gå in i där om man vill, men så djupt går vi inte, utan jag nöjer mig med det här som står i 9:e versen där. Alltså andra Peterbrevet, 3:e kapitlet och 9:e versen. Här medger ju Petrus att Herren faktiskt dröjer. För de hade ju förväntat sig att Herren skulle komma mycket, mycket fortare redan då. Men här står det så här att Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Då kan vi tycka att Herren dröjer. Men för Herren är det inte att han dröjer. Han ger oss mer tid till omvändelse. Och när vi då har fått ta på Gud, så finns det fortfarande kvar några människor som behöver få tid till omvändelse, som inte vi har träffat än, men som kanske en dag ska vara här. Det är en god Gud som gör så. Det är ingen brådska. Men det kommer en tid när det är stopp. Men det är inte under mars detta år. Herren dröjer inte. Han ger oss mer tid. Det är en stor skillnad på sånt. Det finns någonting i vårt land som berör ungdomarna och så, och de yngre. Och för några år sedan då var det ganska tufft. Jag satt uppe på Varsberg ganska ofta då i bön. Jag pratade med Gud och ibland så upplevde man någonting från Gud och så. Jag fick någon uppenbarelse någon gång och ja, jag fick alltid ro i varje fall. Hade jag inte fått någon annan så hade jag frid och ro när jag gick därifrån i varje fall. Så att en gång då kom det som en förklaring i samband med en uppenbarelse som jag inte har offentliggjort, utan den ska pratas om i lägre tid och på lägre plats. Och det här är en sån kväll då. Att tiderna kommer att bli så svår för många av oss i tron, så att vi sakta och steg för steg lämnar vår Herre utan att vi ens förstår det. Vi ersätter den levande tron och kärleken i vårt hjärta med en kunskap som bara är intellektuell och inget mer i huvudet. Och då hamnar vi i ett läge då vi står och fladdrar. Det är inte svårt att hamna på fel läge, väg en sån gång. Men det är fortfarande ganska lätt att gå tillbaka om man skulle behöva det. Och i sånt läge har landet Sverige och dess kristna befunnit sig en tid. Och när du går ut med hälsningar om typ omvändelse, vilket jag då har gjort som ett resultat av det här, så är det inte lätt för folk att ta emot det, eftersom de inte ens förstår att de behöver omvändelse. För allting ser bra ut. Ja, det gör det. Om man tittar ut i världen, vi kan se ganska lyckade ut, och vi är inte kriminella eller brottslingar, och vi har inga missbruksproblem eller någonting. Ja, det säger ingenting. Hur är det med din tro i ditt hjärta? Hur ska du hålla den dag då du inte längre har ens en kropp kvar? Vad är det som driver dig åt rätt håll i sista ögonblicket? Det är det som jag har här i djupet. Vad vi har liksom förmögenheter, vad vi har i kompetens, vad spelar det för roll en sån dag? Är vi frisk eller sjuk, gammal eller ung? Har inte med saken att göra. Det är frågan om liksom, har du fått den frukt som Gud har tänkt hos oss? Då hamnar vi rätt. För vi kan inte göra någonting efter dagen, efter döden. Vi har ingen fysisk kropp att agera med. Utan den gången är vi så fullständigt beroende av Herren för att dras, sugas iväg åt rätt håll, eller hur jag nu ska förklara det. Men om vi har vår tro bevarad så blir det bra. Så för våra ungdomars skull så är det många ungdomar som idag drabbas av stora problem. Anledningen är att vi har mycket krafter som är mörka och förledande idag, och som lockar och rycker och sliter i ungdomarna på olika sätt. Vi kan se liksom i Sverige hur gängmentaliteten har tagit sig tid. Vi ser det här 2 15-åringarna då en dödar eller andra på samma skola. Det var inte deras fel. Det var de som gjorde det, men det var inte deras fel. Man kan inte rå för den miljö man har växt upp i. Det är vi vuxna som ska se till att de yngre har en schysst miljö att få växa upp i. Du har mycket okkultism, spiritualism. Du har mycket sånt bland ungdomarna och många tycker att det är häftigt. Häxeri har börjat på vändas så att det ska vara något gott. Magi, ja, det finns en bit magi nu för tiden som helar och sånt där som många lär sig för att det verkar bra. Ja. Men det är fortfarande från djävulen. Han använder vilka metoder som helst för att få oss på fall. Om man inte han lyckas besegra oss med motgångar så kommer han att försöka med framgångar. Bara han får oss bort ifrån Herren. Och många ungdomar idag har olyckan av att växa upp i familjebildningar där det inte fungerar familjen. Det kan ha kommit in alkohol, droger, kan ha kommit in girighet eller bitterhet eller mycket som så i familjen. Som blir en miljö för de yngre att växa upp i. Jag menar, om statsministern eller kungen skulle komma på besök hemma hos oss. Han åker förbi emellanåt, så det kan vi tänka oss. Nu skulle jag vara ganska noggrann med att vi dammsuga och städa innan dess. Men hur mycket viktigare är inte de barnen och ungdomarna i vårt land än statsministern? Långt, långt viktigare. Och vi som vuxna, har inte vi fått det uppdraget att vi själva varit omhändertagna av föräldrar? Men vem gav oss mat när vi var 3 månader gammal? Vem gav oss trygghet? Vem gav oss värme när vi växte upp? Vem såg till att jag hade kläder? Vem såg till att om någon var dömd mot mig så var det en farta som forsade iväg och tog ett ur med problemet någonstans? Vem beskyddade mig? Vem fostrade mig? Ja, det var ju mina föräldrar. Nu, kära föräldrar, ni som är föräldrar, det är likadant för er idag. Ni hade själv lyckan och förmånen att få bli omhändertagna av goda föräldrar. Var då goda föräldrar ni också? Men vet också om att ni har en svårare tid idag än tidigare. Idag är kraven och frestelserna hårdare. Och det beror på kristenheten som helhet egentligen. För vi har inte värna om det som är rent kristligt i vårt land. Idag får vi slita ganska hårt för att upprätthålla Guds ord. Det är mindre grupper så här som gör så. Men i det stora hela taget så är intresset borta för sånt. Det är träligt och tråkigt tycker många. Alltså faktiskt rädda folk till evigt liv. Det räddar folk från sjukdomar. Det ger folk lite mening och sammanhang i det här stora tillvaron som vi har att leva i. Så föräldrar, när det börjar på gå snett, för Gud svarade mig där uppe på berget en gång, för jag frågade en gång, hur ska detta gå till? Hur ska man förstå att man behöver återvända till dig i detta land? Och då var ju Gud tröstande. Många kommer att göra det, men inte alla. Men när det börjar gå dåligt och se illa ut för era barn, där kommer många att vakna. Men först då. För då förstår man, för när jag ser ett problem som kanske Gud vill visa mig, jag kan ha jättemycket försvar igång så att jag tar inte till mig. Men kärleken i mitt hjärta till mina barn, när jag ser att det börjar gå illa för dem, det bryter de här fördämningarna. Och då ser jag, ja men här har det hänt någonting som inte är bra. Men kom då ihåg att det ni ser, det är en frukt av er själva. Problemen till barnen har inte kommit dit hur som helst. De har hittat någon kanal någonstans. Det är inte säkert att det är i hemmet. Naturligtvis, det kan vara skolan, det kan vara kompisgäng eller så. Men någon kanal finns det. Där det mörka har fått komma in. Om ni då som föräldrar håller ut. Och stå fasta i er tro på en god Gud. Och visa ut det. Då vinner ni över det mörka som håller på att ske era barn. Annars inte. Annars inte. Ni kan alltså inte köpa en pastor i någon kyrka som ska överta det andliga ansvaret för era barn. Det var Gud som lät er föda precis just det barnet. Ni fick det förtroendet och ni har det kvar. Och Gud, han har omsorg om oss. Och en god förälder är vettig nog att storma himlen emellanåt i bön för sina barns räkning. Gud har så stort behag till de bönerna. Så att det får man se bönesvar ganska fort. Men det är en kamp, Nina. Och man kan få förbönshjälp och stöd också för sånt naturligtvis. Och det ställer vi upp på när det behövs. Men det måste komma ur föräldrarnas eget hjärta. För man får inte bli likgiltig inför sina barn. Och barnen får inte bli likgiltiga inför sina föräldrar. För då saknas någonting jätteviktigt. Och jag ska visa, det står också i andra Peterbrevet. Första kapitlet. 4-8 versen kan jag ta. 5 versen tar jag från. Gör därför allt ni kan för att er tro visa dygd. I dygden insikt. I insikten självbehärskning. I självbehärskningen uthållighet. I uthålligheten gudsfruktan. I gudsfruktan broderlig kärlek. Och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. Om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. I en annan översättning så står det så här, avslutas det sammanhanget med att det står så här att om allt detta finns så kommer kunskapen om Jesus att bära frukt hos er. Okej, så vad är det som ska finnas? Ja, kärlek. Kärlek bröderna mellan, då räknas det också systrarna naturligtvis. Det måste finnas kärlek mellan människorna. För att det är kärleken vi ska kunna ge vidare. Det är det som är vittnesbördet om vår Herre. Och det är vad våra barn behöver. Inte en sån kärlek som gör att vi säger att de får göra precis vad som helst. Det är inte kärlek. Om jag älskar mina barn så kommer jag försöka hindra dem att göra det som är skadligt för dem, naturligtvis. Jag blir inte populär av det. Men jag är inte ute efter att bli populär hos mina barn. Jag älskar dem ju. Det är en god fostran man ger dem i kärlek. Och de kommer att komma ihåg det när de blir äldre. Eller som jag sa till Jenny tidigare eftermiddagen så här att tänk er ett växthus i trädgården. Som du planterar en fin växt. Det är perfekta förutsättningar med bra jord, mån och vatten och sol och i växthuset skyddat och bra. Det kommer att växa till sig strålande starkt och fint den växten. Så när stormen kommer, för den kommer i alla människors liv, då står det en pall. Den klarar stormen för att den fick stå på en bra plats och växa upp i bergen. Den fick sätta sina rötter i en djup mylla som gav näring för väldigt mycket. Om liksom förhållandet och hemma inte är en bra växtplats för ungdomar, så kommer vi att se det i deras liv sen. Smärtsamt för en del, glädjande för andra. Och jag önskar ju liksom att det skulle bara, att folk bara får känna sig stolt och glad för sina barn. Men nu vill jag vända på begreppen lite här. Inte för att jag har behov av att vända på, när jag vill bara förmedla det som är sant. De barn som växer upp i riktiga problemfamiljer. Det finns missbruk, det finns kriminalitet, det finns sådana saker. De barnen får ju problem. Alltså, jag är född i en familj själv där det var högvis med missbruk. Så det är klart att jag fick problem. Men jag har alltid fått förstå mitt problem som att det är ett problem. Och det har ju hjälpt mig jättebra. Men sen finns det andra faror. Det finns i familjer där det inte finns sådana där problem. Men man leder och fostrar sina barn ändå till att hamna på en väg som är farlig. Till exempel högt på ett universitet. Alltså, det är många som känner sig jättestolt över sina barn och barnen känner sig glada för fina betyg och klara studierna och sådär. Men det är inte säkert att det var Guds tanke för det barnet. Det är inte alls säkert. Man måste liksom lära känna sitt barn och Gud och försöka leda dem även i sådana frågor. En del ska gå den vägen, men inte alla. Jag menar, om jag liksom vill att min dotter ska bli advokat eller någonting, det är klart jag kan liksom stimulera till det. Men är det vad Gud har tänkt för min dotter? Hon kanske ska bli något annat. Man måste ta de frågorna. Om jag tänker så här att min dotter och mitt barn, de ska ha en jättebra, så hög utbildning är bra, då får högre lön och högre prestige och allting. Och det är ett jättestor fara för många människor. Det är en frestelse som man kan fastna i. För om de sen kommer helt fel, så jag menar, det är inte alla personer som börjar på högskola och universitet som har kvar sin tro efteråt. För att man förmedlar en ande där också. Grekiska filosofin är det ofta där. Det finns ju bibelskolor. De leder inte till något jobb, men de stärker ens tro. De svarar på de djupaste behoven hos människor och ger sådana svar. De är av en helt annan sort. Man blir inte lyckad i världen om man går en bibelskola alla gånger. Men man går en säkrare väg till himlen. Men sen har vi då de här då som har en grundfäst tro. Ja, men alltså det är ingen fara för dem att söka lite här och där. För när stormen kommer så står de pall för. Men har inte den här starka grunden i början, och vad det blåser bort lätt. När då Johnny och de här nu drog undan, så är det där min största nöd. För jag vet att Herren hade tänkt taget ur mig en del sådana saker för några yngre människors skull. Att de måste få en god grund att gå vidare på sina liv. Och när det skulle ske, så försvann de alla. Så gissa om det känns smärtsamt. Nu har jag väl gått igenom det här så pass mycket så att nu kan jag prata om det ganska neutralt. Men tidigare kunde jag inte ens tänka på det utan att gråta. Jag förstår så mycket väl hur de tänker, många där. Man vill ju det bästa. Ja, men det bästa är alltid att fråga Gud och följa hans väg. Det finns alltid krafter som vill styra oss åt andra håll. Mycket ska vi sortera bort. Alla vägar är inte rätt. Även om de kan leda till någonting som ser bra ut. Men när jag varit nykter själv, om jag säger så, min önskan var att jag ville bli läkare. Och jag hade, ja, efter några år så hade jag betyg så att jag skulle kunna läsa det. Då. Och, men det var min önskan. Jag hade bara gått på för jag trodde nu ska man försöka bli så duglig och duktig som möjligt i det samhället. Och läkare, det var väl bra, tänkte jag, lura mig själv och hjälpa människor. Men ärligt talat, i den situation jag var då, var det inte en hög lön jag var ute efter. Var det liksom inte prestige jag var ute efter. Så Gud stoppade mig så småningom. Det var inte vad Gud hade tänkt för mig. Och han stoppade mig när han sa så här att, ja, nu vet jag vad du vill, så ungefär. Men har du tänkt på att om jag vill att du ska hela och läka människor, så behöver du bara komma till mig. Behöver inte gå någon universitet. Så är det som driver egentligen. Så jag avbröt det där och frågade Gud istället. Eller blev ingenting istället. Idag är jag tacksam för henne. För jag vet att läkarlinjen var så krävande. Och med min bakgrund, jag hade absolut varit missbrukare på nytt efter det. Det slapp jag ju. Men nu var jag sur när Gud sa ifrån. Idag efterhand så vet jag att jag slapp ju gå tillbaka till ett alkoholist eller missbruka liv igen. Och det, då är allting värt någonting. Kära ni, när de här sakerna fanns med, alltså typ självbehärskning, kärlek, gudsfruktan och så vidare, då bär kunskapen om Jesus frukt. Vad som är så farligt idag är att den här kunskapen om Jesus har blivit just bara kunskap. Men det står liksom i ordet att några saker till, då bär den kunskapen frukt. Det är liksom en det ger mer. Och vi ska inte stanna upp i det här. Så den här intellektualiseringen av allting, det akademiska tron som är ganska populär idag, den ger ingen frukt. Den stannar upp i huvudet. Och man kan liksom förmedla Guds ord bra som helst utan att det överhuvudtaget ger någonting för evigheten. Du känner till Jesus Kristus. Ni alla gör det. Så ni har kunskap om honom. Sen är det frågan om vad kan man då tänka sig att få för frukt? Ja, glädje, frid, kärlek, tålamod, självbehärskning och så vidare. Det är en frukt av den heliga ande. Men det finns mer. Det finns så mycket mer. Jag tänker så här. Om du nu har ett barn som sitter fast i något okult, seanser och så. Det är ju beroendeframkallande nästan sånt i vissa lägen. Sen kom just du, kära förälder, få bära den frukt som gör att du får tillgängligt den kraften från himlen. Så du kan befria människor från sånt här. Även ditt eget barn. Vilket pris, vilken belöning att få i sitt liv. Eller när du ser... Ja, när jag ser Lennart till exempel själv. Och jag vet inte hur många gånger jag har ropat till Gud. Kan jag inte få liksom hela den där karsroken någon gång? Ja, det har varit ett tag där det var ganska mycket trasigt. Vad man längtar efter att få göra det. Men det är ändå Gud som gör det. Det skulle inte spela någon roll hur mycket jag ber för dig. Om inte, är inte Gud in så blir det ingenting ändå. Så man måste ju, det är Guds vilja som gäller. Men vad man längtar efter med. Vad man längtar efter att få förmedla det som har gått ifrån himlen. Eller tänk när två människor hatar varandra och försöker liksom bara förstöra. Ett äktenskap där kommer in hat, svartsjuka, stolthet, prestige. Tänk att få bli den personen som går in och bara du går dit. Så smälter det som är fruset. Och så får hjärtarna hitta varandra igen. Någonting som... bekräfta det jag säger nu, det är ju David Wilkerson. Om ni har hört hans profetia gällande svensk evangelikal kristenhet. Vad var det, 2003 han kom med den, eller något sånt år då. Där han bland annat nämner liksom att vi har blivit håglösa och apatiska. Ja, det är vi egentligen inte, någon av oss om man tänker efter, för att vi... läser ju Bibeln, vi hänger med på grejer och saker och ting. Ja, men det gör vi ju. Vi fyller huvudet. Men Bibeln pratar inte om huvudet, utan Bibeln pratar om hjärtat. Alltså kunskapen om Jesus ska få släppa greppet här uppe och sjunka ner i djupet och bli en djupare del av oss själva, vårt hjärta. Då exploderar det ut någonting. Och då kommer vi minsann inte att vara håglös och likgiltig efter det, för då kommer vi att drivas av det himmelska. Vi kommer liksom inte att kunna hindra något. Det heter liksom att Guds kärlek kan tvinga. Ja, jag har nog drivits av Guds kärlek någon gång, men jag har aldrig upplevt det som något tvång. För det vill man ju bara. Man vill ju bara liksom att om den här personen nu håller på att ta självmord, det är klart att jag vill gå dit och hindra det. Jag har också fått vara med om. Led av den heliga ande. Inte för att jag visste någonting. Jag visste inte ens vilken människa var. Jag bara gick dit 4 på natten och kom dit, ledd av Gud. Och stod där som en fårskalle 4 på morgon. Stod där och ringde på en dörr i en ringklocka. Du vet inte alls vad det är med för människa där. Men Gud har sänt dit dig. Så vad säger du? Jag stod där och brottade. Om de nötnar Gud, vad ska jag säga då? Men säg som det är. Så det var ena svaret. Så det var det första jag sa, för då öppnas ju dörren då. Och hejsan, jag är här för att jag tror att Gud har sänt mig. Men kom in. Det visade sig att den människan satt och förberedde sitt eget självmord. Och var så bitter och så, inte bitter men betryckt av olika saker som hade skett. Så det var hennes plan. Hon ville sluta sitt liv. Men hon gav Gud en sista chans. Så hon bad just då. Om du verkligen bryr dig om mig och vill hjälpa mig, skicka hit någon nu då. Och då stod jag där. Så Gud kan. Men så gjorde hon, så har hon berättat. Hon har ju röjt upp sitt liv. eller det var inte hon, Gud, hon hade nått en botten där. Så hon fick ju möta Gud, och det ser helt annorlunda ut för henne efter det, har jag hört. Så Gud bryr sig. Det rörde sig också om hennes barn. När hon fick se att hon var inte alls misslyckad. Det gick inte bra för barna. Nej, men det som jag säger, de här pojkarna här nere, nu 2-15-åriga grabbar. Deras liv är förstört. En är ju död, men det är ju, han är väl lika död han som råkade döda den andra. Jag vill bara säga, det var inte deras fel. Det var inte deras fel. Ibland är det krafter som att ta över en människa så att det kan bli så där. Så det är frågan om vem som ska dömas. Jag skulle döma djävulen, ja. Och försöka hjälpa mördaren istället. Men kära föräldrar, tänk på att det blir en frukt hos era barn. Och när ni ser det, så kom ihåg att Gud finns fortfarande. Gräv inte ner er som något misslyckat. Utan ta det som att Gud visar att här finns det någonting att ta i tur med. Och gör det med hjälp av Herren. Så kan ni dra era barn ur det djupaste träsk som finns. För de krafter som finns i himlen, de går inte att mäta. De är osynliga. Och de kan åstadkomma vad som helst. Om Gud skulle vilja flytta på själva månen, så gör han det. Bara så här. Enkelt. Det krävs ingen ansträngning ens. Han bara gör det. Så om vi ska ha upp våra barn ur ett träsk, så är vi som föräldrar de första som kan vara där. Och det är vad barnen vill se också. Sen kan föräldrarna i sin tur behöva stöd och hjälp för att orka med det. Men om man är den första som är där, så är det väl signat. Om man gör det i Guds namn och på grund av kärlek, så är det väl signat. Och då kommer det finnas folk som hjälper till i kampen. Så ge aldrig upp. Ge aldrig upp dina egna barn. I Jesu Kristi namn. Amen.